Halleluja! Kanske ni vill öppna era biblar tillsammans med mig i första Petrus brev, det andra kapitlet. Och den här gången läser vi ett lite mindre avsnitt, men det är från vers 4 till vers 8. Första Petrus brev 2, 4 till 8. Jag läser faktiskt ur den senaste översättningen av folkbibeln. Det är faktiskt ett fantastiskt bra arbete. Framför allt för att det finns väldigt mycket noter under texten där man kan se vad som har diskuterats när man har översatt många gånger. Och en väldigt rik källa till inspiration och insikt. Första Petrus brev 2 och 4. Alla har hittat det. Ja. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var också bestämt om dem. Och vi tror och ber att Gud ska lägga en underbar välsignelse till läsningen av hans eget ofelbara, heliga och levande ord mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja stanna lite inför vers 5. Sist så talade vi lite om att Jesus Kristus är utvald och dyrbar inför Gud som vår frälsare och som den helt unike. Även när vi blir förenade med honom så blir vi inte gudar eller kristusar. Men vi får uppleva den underbara nåden att vara förenade med honom. Och hans ande bor i oss. Och vi räknas som hans. Vi finns i Kristus. Och därför kan vi också kalla oss för utvalda och dyrbara. Av bara nåd. Inte av egen maskin. Inte av oss själva, i oss själva. Men i och genom honom. Jesus visste att han var faderns älskade son. Och det gjorde att förkastelsen aldrig fick grepp om hans själ, kan man säga. Han utgick aldrig från att han var förkastad av människor i sin tjänst. Och jag tänkte bara på det där när jag hade sagt amen förra gången. Vi behöver också inse vårt barnaskap hos Gud. Så att vi undviker att söka bekräftelse från människor. Och bli offer för dem som förkastar oss. Vi behöver inte styras av att människor förkastar oss. När vi vet att vi är utvalda och dyrbara inför Gud. Vad säger ni om det? Amen, halleluja. Det kan vara väldigt tufft att bli bortvald. Men Gud är där. Som den som accepterar oss i Kristus Jesus. Men så kommer den här som är lite av dagens tema. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Låt er. Det där är intressant, eller hur? Det är alltså ingenting som sker per automatik. Utan efter vi har blivit födda på nytt så finns det en synergism, en samverkan med Gud. Vi ställer oss till förfogande, säger ja, bejakar, säger amen till hans planer med våra liv. Vi låter oss själva som levande stenar byggas upp. Det är ett uttryck för vår lydnad, ett uttryck för vår ödmjukhet. Att vara privatreligiös eller vägra ingå i relation med andra kristna på orten eller andra kristna i en lokal gemenskap. Vägra ingå i en relation med förkunnare och olika tjänster som Gud reser upp. Det är ett uttryck för bristande ödmjukhet, ett uttryck för olydnad. Utan här säger Bibeln, låt er själva som levande stenar. Men också tillåt er själva, unna er detta. För det är inget hot. Det är ett hot mot köttet och egoismen. Men det är ett underbart löfte. Det är en välsignelse att få låta sig byggas upp. Vilken ärotitel! Ett heligt prästerskap. Ett andligt hus. En levande sten. Bara det att vi kan låta oss byggas upp talar om att vi som var stendöda i våra synder och överträdelser har vi blivit levande gjorda. Det är ju det som Paulus skriver i Efesierbrevet 2, eller hur? Det är välkända ord. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Vi var som stenar, men vi fick liv i mötet med honom som är livet själv. I vers 4, Efesierbrevet 2 och 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta. Vilka underbara sanningar. Låt er som levande stenar, unna er nu, tillåt er nu, efter att detta nådens under har skett i era liv. Ge honom det gensvaret, ge honom den responsen, ge honom den tacksamhetsgärden, ge honom det uttrycket för er innerliga kärlek, att ni låter er själva byggas upp. Han har gjort detta under. Återvänd och säg tack genom att låta er byggas upp. Ett uttryck för vår kärlek och vår förundran över att vi som varit stendöda har blivit föremål för att han tog bort stenhjärtat ur kroppen på oss och gav oss ett hjärta av kött. Så det är ingen liksom hård lagisk befallning. Nu är det du som tillhör en församling. Nej, låt er själva byggas upp till ett andligt hus. Paulus skriver om det här i första Korinthierbrevet 3 och 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vet du om att du är ett tempel? När vi sitter här tillsammans i den här lilla frälsningsarmélokalen i Strängnäs så utgör vi någonting inget mindre än ett heligt tempel. Det borde fylla oss med bävan och förundran och med respekt och säga wow, vi är Guds tempel. Var och en för sig, våra kroppar är ett tempel för den helige ande. Men i allra högsta grad också som en gemenskap, som en andlig enhet som bekänner och erkänner varandra som levande stenar, så blir vi ett Guds tempel. I Efesierbrevet 2 och 20 så utvecklar Paulus också den här tanken. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. De förkunnar evangeliet om Jesus Kristus, hörnstenen, klippgrunden. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Halleluja! Ett rejält bygge. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda, ser du det? Till en Guds boning genom anden. Det är så ärorikt. Det är så hedrande för oss som var totalt nattsvarta, förlorade, stinkande i våra synder. Att nu får vi vara renade, levande gjorda, slipade och ingå i ett andligt hus. Vi blir ett heligt prästerskap. Hur låter du dig byggas upp tillsammans med andra till ett andligt hus? Förstår vi att det är det här som sker när vi styr våra steg till samlingsplatsen, till mötesplatsen, till lokalen, hur vi nu vill uttrycka oss? Att vi låter oss som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Vilket tecken i den andliga världen. Vilket tecken i en förlorad värld, i en sekulariserad stad. Vi gör någonting stort. Vi gör någonting heligt när vi beger oss till samling med de heliga på Herrens dag. Det stod här att vi blir ett heligt prästerskap. Tala om självaktning i Kristus. Ser du på dina kamrater, dina soldatkamrater, dina vänner, medlemmarna i samma församling som du, ser du på dem som heliga präster? När du tittar på den som sitter bredvid dig, ser du en helig präst? Alltså det här är ganska viktigt, att vi ser på varandra som de vi är i Kristus, som de vi har blivit gjorda till av bara nåd i Kristus Jesus. Att vi tänker bort och tittar bort från alla de skavanker och kötsliga biprodukter som fortfarande finns kvar i våra liv. Och tänker på varandra som älskade, utvalda, dyrbara inför Gud, levande jorda, stenar som Gud är beredd att bygga upp till sitt hus för att han ska bli förhärligad. Vår yttersta motivation för att komma samman som församling är att Herren ska bli förhärligad, upphöjd, glorifierad och ärad i Strängnäs. Och det sker bara genom att du styr dina steg. Eller din rullator. Ja, hur enkelt det än sker så är det någonting stort och heligt när vi samlas. Vi läste också här att det här husbygget, det andliga huset, det heliga prästerskapet av levande stenar, skulle bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Vi vet att den gamla offertjänsten med djuroffer och matoffer och tackoffer och allt vad som fanns, den är fullbordad i Jesus Kristus. Därför har den judiska ceremonilagen spelat ut sin roll. Den har uppfyllts i Jesus Kristus. Och det är en direkt vanhedrande sak att återgå till den gamla offertjänsten. Det är hädelse, det är en kränkning av det fullbordade verket. Så det handlar inte om att vi ska offra på det gamla testamentliga sättet. Men det står att vi ska bära fram andliga offer. Den här gode baptistförkunnaren som jag ofta hänvisar till, John Gill, han skriver så här om de andliga offren. De bär fram hela sig själva, själar, kroppar, som ett heligt, levande och välbehagligt offer. Deras böner och deras lovsång, alla goda gärningar gjorda i tro och i kärlek till Guds ära. Sådant kallas andligt i kontrast till lagiska offer. Och på grund av att det offras på ett andligt sätt, under inflytande och med hjälp av den helige ande och från deras egna hjärtan. Oh, detta är så djupt och så starkt. Vi bär fram oss själva på ett andligt sätt som ett andligt offer. De här djupa dimensionerna, vårt hjärtas kärlek, det vi tänker, det vi känner, våra prioriteringar, vår livsstil. Allt det kallas för andligt faktiskt, i kontrast då till det tekniska eller det ceremoniella eller det praktiska. Ja, andligt och praktiskt kan vara samma sak. Men jag menar det här yttre. Till skillnad från ett yttre offer som bara är ett offer för offrets skull. Här handlar det om att det inre bärs fram. Vi bär fram hela vårt inre. Vi tippar över hela vår inre människa till Gud. På Gud. Tippar över hela vårt inre till Jesus. På Jesus. Lägger fram hela vår varelse. Till förfogande för den helige ande och Guds kärlek. Det är någonting så underbart vi får göra. Vi får bära fram andliga offer. Romarbrevet 12:1 kanske ekar i någons minne just nu. För det passar så bra in på det här. Då skriver Paulus här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Här ser vi flera dimensioner av andlig tjänst, andligt offer. Vi bär fram våra kroppar, alltså det handlar om att leva på ett sånt sätt så att vi är rädd om vår fysiska kropp. Vi lever en livsstil som hedrar honom som har skapat vår fysiska kropp. Men vi bär också vårt andliga offer genom att föra eller transportera vår fysiska kropp till Herrens hus på Herrens dag för att fira Herrens gudstjänst. Bara att vi kommer hit är ett andligt offer, någonting dyrbart. Varje gång vi ställer vår fysiska förmåga, våra krafter i Herrens tjänst, till Herrens förfogande, så frambär vi ett andligt offer. Det kan vara mycket, mycket praktiskt. I Jakobs brev 1:27 kan vi läsa. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Tala om praktisk tjänst. Här har vi diakonitjänst, här har vi socialt arbete. Ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världens sätt att tänka och leva. Det är allra högsta grad praktiska och fysiska saker. Det har med livsstil och vanor att göra. Det är andliga offer som Gud tar emot med glädje. Vi lade också märke till i Romarbrevet 11 att förnyelsen av vårt sinne, att vi inte håller fast vid obibliska principer, obiblisk ideologi, egenmäktig obiblisk tanke och tankebyggnader som inte stämmer med Guds ord, utan offra dem, lägger ner det som strider mot Guds ord. Det är också ett andligt offer. Vilken förmån att som levande stenar få byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap och bära fram detta offer. Och så kommer den här makalösa avslutningen på versen, och det är ju en motivation som är värd alltihop, eller vad tycker du? Gud tar emot det med glädje. Med glädje heter euprosdektos på grekiska. Euprosdektos. Kommer ni ihåg EU från TV-gudstjänsten? EU eller EV. Evangelium, eufori, eufonium. Det betyder god eller väl. Och prosdektos betyder mottaget. Gud tar emot det och det är väl mottaget. Mottaget väl. Och det är en underbart fin översättning som Folkbibeln gör här. Gud tar emot oss med glädje. Kan du förstå detta? Vilken glädje din gudstjänst är för fars hjärta, för Guds faderns hjärta. Du tänker så här, vadå Gud, han är väl konstant, han kan väl inte bli glad eller ledsen, han är väl bara fullkomlig och opåverkbar. Ja, i en bemärkelse är han det, han är hög och upphöjd, han är transcendent som vi säger, men han har också gjort sig själv närvarande och personlig, immanent som vi säger. Och vi förstår inte det här riktigt, men en sak vill Gud att vi ska förstå. Att vår gudstjänst är en glädje för honom. Att när vi bär fram oss själva och offrar vår själviskhet, offrar av vår tid, av det som är vårt eget, och lägger ner det vid Jesu fötter, när vi skrotar det som inte stämmer med Gud och hans rike, så är det ett offer som han tar emot med glädje. Det är en fantastisk tanke. När vi bär fram till exempel kollekten varje söndag och varje tisdag, så tar Gud emot det om det görs andligt, om det görs av hjärtat med glädje. Det är kanske därför vi blir så glada, därför står att Gud älskar en glad givare. En växelverkan av glädje. Så det här är hälsningen till oss idag. Låt oss som levande stenar byggas upp. Bära fram allt vi kan av offer. Och utge oss helt inför Gud. Och vi ska få uppleva Guds glädje ingjuten i våra hjärtan och underbar gemenskap med varandra och far i himlen. Amen.